بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vi talade förra veckan om Abu Bakrs dygd, hans förträfflighet. Och vi nämnde några av de hadiser som nämner hur otrolig den här människan var, att han är den bästa människan i denna umma. Idag tänkte vi berätta lite kort om hadithen om hur, när han blev muslim, hur generös han var, hur modig han var. Lite såna här saker, inshallah ta'ala. Och det, när jag läste så fann jag ingenting konkret på exakt hur han tog sin shahada. Utan det nämns bara att han blev muslim tidigt, från de första. Och i vissa hadithar att han var den första. Till exempel så berättas det i Bukhari från Ammar att han sa: jag såg Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam då det endast var 5 personer med honom. En slav, 2 kvinnor och Abu Bakr. Så han var då från de första muslimer. Ibn Hajar säger att hadithen bevisar att Abu Bakr var den första som blev muslim från de fria männen. Och vad Ammar här menar är att det här är de som visade sin tro, men det fanns också andra som hade blivit troende, men de dolde sin tro för sina nära släktingar. Abdullah ibn Mas'ud sa: de första som visade sin tro öppet var 7 personer. Rasulullah alaihi salam, Abu Bakr, Ammar, hans moder Sumayya, Suhaib, Bilal och Al-Miqdad. De här 7 var de första som visade sin tro öppet. Och så sa Abdullah ibn Mas'ud: vad beträffar Rasulullah sallallahu alaihi salam, så skyddade Allah honom med hans farbror Abu Talib. Alltså genom hans farbror Abu Talib, som hade mycket respekt och anseende i Mekka. Och vad beträffar Abu Bakr, så skyddade Allah Abu Bakr med hans folk. Alltså Abu Bakr hade en väldigt mäktig släkt. Och han hade en hög position i Quraysh innan det att han blev muslim. Och vad gäller de andra 5, så togs de av al-mushrikin, månggudadyrkarna. Och de sattes i järnrustningar och lades i solen. Alltså man torterade dem. Tills det att de var tvungna att ljuga och säga att de lämnar, eller de tror inte längre på islam. Alla vek eller gav efter, förutom Bilal, som lät sig själv lida för Allahs skull. Alltså han gav aldrig upp. Och man torterade honom. Och sen lät man pojkarna i Mekka typ binda fast honom och släpa runt honom på gatorna medan han skrek, eller han sa: Allahu ahad, ahad, ahad. Allah, han är en, han är en, han är en. Radiyallahu anhu. Amr ibn Abasa al-Sulami, han sa: innan islam, i jahiliya, så ansåg jag att folket som dyrkade statyer var vilse. Men jag hörde talas om en man i Mekka som upplyste folket. Så jag begav mig till Mekka. Och när jag kom fram till Mekka så mötte jag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och jag frågade honom: ma anta? Vad är du för någonting? Och då så sa han: ana an-nabi, jag är en profet. Och då så sa Amr: vad är en profet för någonting? Och då så sa han: arsalani Allah, Allah har sänt mig. Och då så sa Amr: vad är det Allah har sänt dig med för någonting? Och då så sa profeten alaihi wasallam: Allah har sänt mig bisilatil arham, att hålla familjebanden, och bekessir al-asnam, och att slå sönder statyer, och att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Och då så sa Amr: vem är med dig i detta? Vem tror på dig i detta? Och då så sa profeten alaihissalam: en fri man och en slav. Yani Abu Bakr och Zaid, eller så var det då Bilal radiyallahu anhu. Nej, det var Abu Bakr och Bilal som var med honom den dagen. Så här, precis i början av islam då. Det är också fint hur Amr kommer och säger att: okej, du är profet, vad är ditt budskap? Vad är det Allah har sänt dig med? Och sa han de här 3 sakerna: att hålla familjebanden, att slå sönder statyer, särskilja Allah och att inte sätta någonting vid Allahs sida. Yani Allah sände honom med god karaktär, vilket är att hålla familjebanden. Och med tawhid, att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala och att inte sätta någonting vid hans sida. Det finns många hadither som nämner om vilka de första muslimerna är. Och Ibn Kathir nämner i hans bok Bidaya wa Nihaya. Där nämner han att han förenar mellan haditherna. Och han säger att Allahu alam, den första kvinnan som blev muslim är Khadija. Och vissa säger att den första personen överhuvudtaget som blev muslim, det är Khadija radiyallahu anha. Och den första slaven som blev muslim är Zayd ibn Haritha. Och den första pojken som blev muslim är Ali ibn Abi Talib. Och den första mannen, den fria mannen som blev muslim är Abu Bakr radiyallahu anhu. Och så säger Ibn Kathir att Abu Bakrs islam var den som gynnade islam mest. Alltså mer än de andra tre. Varför? För Abu Bakr var en man av hög status och han var respekterad i Quraysh. Hans rikedomar var många. Och han kallade folket till islam och han var omtyckt av folket. Ja. Så det här är de första muslimerna. Khadija, Zayd, Ali och Abu Bakr. Radiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakr var också väldigt generös. Som vi nämnde förra veckan. Vad sa profeten alaihissalam om Abu Bakrs egendom? Vad sa han? Är någon som minns? Ha? No. Ingen människas egendom har gynnat mig så pass som Abu Bakrs egendom. Hans liv och hans pengar har gynnat mig mest av alla. Och de nämner att när Abu Bakr blev muslim hade han ungefär 50 000 dinar eller dirham. Han var rik i alla fall. Och sen mashallah när han dog lämnade han typ ingenting efter sig. Allting hade han skänkt fisabilillah. Och det finns den här kända och mycket vackra berättelsen som ni alla har hört säkert. Och det är den dagen där profeten Muhammad alaihissalam, och den hadith berättas av Umar radiyallahu anhu. Han sa att en dag så beordrade profeten oss alaihissalam att skänka sadaqa. Så Umar tänkte för sig själv att den här dagen har jag pengar. Han hade fått en summa pengar. Alltså mycket pengar. Så han tänkte, idag ska jag vinna över Abu Bakr. Om det är någon dag jag ska vinna över Abu Bakr så är det idag. Alltså på grund av att jag har pengar, jag har chansen att skänka. Så Umar gick hem och hämtade hälften av sina pengar. Hälften av allt han ägde, mashallah. Och kom och gav dem till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och sen kom Abu Bakr, eller då frågade profeten alaihi wasallam Umar, hur mycket har du lämnat kvar till din familj? Och då så sa han, jag har lämnat lika mycket, alltså hälften. Och sen kom då Abu Bakr med allt han ägde. Och då så säger profeten alaihi wasallam, ja Abu Bakr, vad har du lämnat till din familj? Och då så säger han, jag har lämnat Allah och hans profet till dem. Gärna att de ska förlita sig på Allah och vara nöjda med Allah och hans profet alaihi salatu wasalam. Och då så sa Umar, wallahi, jag kommer aldrig att vinna över denna man. Och de tänker här att yani, om han skänker allt han har fast han har det svårt. Och jag skänker hälften av det jag har när jag har det bra. En sån här person går inte att vinna över. Men han är bäst. Han är den mest generösa. Radiyallahu anhu. Och det här är också från en väldigt fin lärdom som vi borde ta åt oss. Och det är el-musara'a ila al-khayrat, el-musabaka. Att tävla i det goda. En muslim ska ha den här egenskapen att man försöker att tävla med varandra i det som är gott. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا سَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Tävla till eran herres förlåtelse och ett paradis som är lika vidsträckt som mellan himlarna och jorden. Så Allah säger i den här ayan i surat Al-Ala Imran på slutet att vi ska tävla i Allahs förlåtelse och mot hans paradis. Och för ذلك فليتنافس المتنافسون. Allah säger också när han nämner paradiset att till detta så ska de som tävlar tävla med varandra. Och finns den här tävlingsandan hos oss, att om någon säger nu till exempel att en broder ska åka och skänka pengar till Syrien, så någon slänger fram en 500-ring och då tänker, är det någon av oss som tänker, men jag måste ge mera, jag måste ge 1000. Finns det här hos oss? Allah har ja, det borde finnas. Om någon säger att den här brodern, han ber mycket sunna bönor, då tänker jag, men jag måste be mera. Den här brodern fastar i 3 dagar i månaden, jag måste fasta mera. Det här är något som borde finnas inom oss, att vi tävlar med varandra. Jag tror många av oss har satt ribban väldigt lågt. Och vi borde sätta ribban högre. Och tävla med varandra i det goda, inshallah ta'ala. Aisha radiyallahu anha sa att Abu Bakr befriade 7 av dem som torterades för Allahs skull. Det är 7 slavar som torterades för Allahs skull. Och från dem var Bilal och Amr ibn Fuhair. Och Omar, han sa också att Abu Bakr, han är våran sayyid som befriade våran sayyid. Ja, Abu Bakr, han är våran ledare som befriade våran ledare. Och han menade det här Bilal radiyallahu anhu. Det berättas också om Abu Bakrs mod. Abu Bakr radiyallahu anhu var väldigt modig. De lärda i historia nämner att Abu Bakr radiyallahu anhu var med i alla strider, i alla krig tillsammans med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Aldrig stannade han hemma, aldrig någonsin. Och inte bara att han var med i kriget, han stod i profetens sida alaihi wasallam. När det var som svårast i Badr, när de var 319 stycken underbemannade med lite vapen mot kuffar som hade starkare vapen och hästar och kameler. Abu Bakr stod vid profetens sida alaihi wasallam. Samma sak i Uhud och andra strider, så stod Abu Bakr alltid fast vid sanningen och vid profetens sida alayhi salatu wasalam. Urwa ibn Zubayr frågade Amr ibn al-As radiyallahu anhum. Han sa, berätta för mig det värsta som al-mushrikun gjorde mot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och al-mushrikun är de som dyrkar annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så sa Amr att en dag när profeten a.s. han bad, han gjorde salat bredvid al-Hijr. Al-Hijr, alltså inne i al-Hijr vid al-Kaaba. Och för er som har sett Kaaba så finns det ett ställe som det, liksom, det finns inga väggar, men det är en del av Kaaba i alla fall. Det kallas för Hijr, al-Hijr. Där bad profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och då kom Uqba ibn Abi Mu'it, som svepte sitt klädesplagg runt profetens hals, alayhi salatu wassalam. Yani i sujud, profeten gjorde salat, alayhi salatu wassalam. Och den här äckliga kafir kom och svepte och lindade sitt klädesplagg runt profeten Muhammeds hals, alayhi salatu wassalam. Och började strypa honom jättehårt. Och då kom Abu Bakr och tog den här mannen i axeln och puttade bort honom. Och så läste han den här versen, Ataqutuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ska ni döda en man bara för att han säger min herre är Allah? Och ni vet ju vad den här versen, den sändes ju ner gällande Firaun då han ville döda Mosa. Så var det en man som sa, ska ni döda den här mannen bara för att han säger min herre är Allah? Så Abu Bakr läste den här versen, ska ni döda en man bara för att han säger Allah är min herre? Och Anas ibn Malik, han sa, de slog en gång Rasulullah sallallahu alaihi wasallam så mycket att han förlorade medvetandet. Och då ställde sig Abu Bakr upp och han sa, wailakum, hårt straff till er, ataqutuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ska ni döda en man bara för att han säger min herre är Allah? Och då frågade kuffar varandra, vem är den här mannen? Och då så sa de, Ibn Abi Quhafa al-Majnun, galningen Ibn Abi Quhafa. De gjorde narr av honom också. Allah al-musta'an. Och en gång så talade Ali inför folket under hans styre. Och han frågade folket, vem är den modigaste av människor? Och då så sa folket, du, ja Ali. Och då så sa Ali, vad beträffar mig så har jag aldrig förlorat en duell. Ni vet, ibland i krig förr i tiden, innan själva striden, så gjorde de dueller mellan folk. Han sa, jag har aldrig förlorat en duell. Den modigaste av oss är Abu Bakr. För då Quraysh gav sig på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, så sa de till honom, varför säger du att det bara finns en gud? Och då så sa han, Ali, vid Allah, wallahi, det fanns ingen annan som gick fram och försvarade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam förutom Abu Bakr, som gick fram och puttade bort dem och slog dem, samtidigt som han sa, wailakum ataqutuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Och sen så grät Ali radiyallahu anhu. Och han sa, vem tror ni är bäst, Abu Bakr eller mannen från Firauns folk? Är det han som sa det här uttalandet? Vem är bäst? Och då så, folket var tysta, de vågade inte svara. Och då så sa Ali, wallahi, en timme av Abu Bakrs liv är bättre än hela den mannens liv. Som den här, han sa varför? För den troende mannen från Firaun, han dolde sin tro, medan Abu Bakr visade sin tro öppet. Och det här är väldigt, väldigt modigt. Att du vänder dig mot de här människorna i Mekka som är beredda att döda dig. Och de var så få och de var i sånt underläge. Men Abu Bakr radiyallahu anhu brydde sig inte, gick fram och försvarade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det är också en väldigt fin egenskap som man ska ha som muslim, att man ska vara modig, ash-shuja'a. Men de lärde nämner att det finns två sorters modighet. Om modigheten inte begränsas till islam så är den dålig. Är ni modig i att offra sitt liv för Allahs skull? Modig i att försvara islam? Det här är något positivt, att inte vara feg. Men om man är modig i att synda och följa shaitan, då är det en dålig egenskap. Och det finns ju såna här ungdomar som ni säkert har sett, som inte är rädda för någonting alls, eller hur? De bryr sig inte. Kan sno en bil framför polisen, jag vet inte vad. De gör vad som helst. Det här är fel. Det är inte det modet som är någonting positivt. Det modet som är positivt är om det är för Allah Ta'alas skull. Det berättas också från profeten Muhammed a.s. att han sa gällande Ali och Abu Bakr i slaget av Badr. Han sa, vid den ena sidan så stod Jibril a.s. och med den andra så stod Israfil och Mikael, den enorma ängeln som bevittnade kriget. Och denna hadith finns i Abu Ya'la och den är sahih. Yani, i slaget av Badr så kom änglarna ner och stred vid Abu Bakrs sida och Alis sida. Och de nämner också berättelser om hur Ali radiyallahu anhu, eller Abu Bakr, när han liksom bara rörde svärdet lite grann och inte ens träffade kuffar, så liksom träffades de ändå av svärd. Och då så sa de att det var änglarna som var där och stred tillsammans med honom radiyallahu anhu. Abu Bakr hjälpte ju också profeten Muhammed a.s. genom att kalla otroligt många människor till islam, som vi sa. Bland annat så kallade han Uthman till islam. Den fjärde bästa människan i islam blev, eller tredje, blev muslim på grund av Abu Bakr radiyallahu anhu. Också Talha och Zubair och Abdurrahman bin Auf och Abu Ubaida, alla de här som är förlovade paradiset, blev muslimer genom Abu Bakr radiyallahu anhu. Och många, många mer. Abu Bakr radiyallahu anhu var också den mest gudfruktiga av människor, som vi nämnde förra veckan. Sayujannabuha al-atqa, att han kommer rädda den gudfruktige från elden. Och vi sa i tafsir, så säger alla av de lärda att det är vem som menas här med versen är Abu Bakr. Al-atqa, den mest gudfruktige. Abu Bakr radiyallahu anhu hade mycket, mycket taqwa. Fruktade Allah så otroligt mycket. När han stod och bad, och vi kanske kommer nämna det här senare också, så stod han och bad. Han stod helt still. Alltså rörde inte på sig alls. Kolla aldrig till höger eller vänster. Och de sa han grät så otroligt mycket. Och det här kommer vi också nämna. Hadithen om när profeten a.s. säger åt Aisha att säga att Abu Bakr ska leda folket i bönen. Och då så sa hon att men han gråter så mycket och folk hör inte vad han säger. Tills det är slutet på hadithen. Så han var en person som fruktade Allah otroligt, otroligt mycket. Och hade mycket, mycket haja för Allah subhanahu wa ta'ala. De nämner att när Abu Bakr gick för att göra sina behov, han var själv ute i öknen någonstans för att gå på toaletten, så täckte han sitt ansikte med sina kläder. För han skämdes för Allah subhanahu wa ta'ala. En otroligt mashallah blyg människa. Och Abu Bakr, som vi sa, var också generös. Han hjälpte många fattiga människor. Och Abu Bakr hade en släkting som hette Misbah. Misbah. Och när Aisha radiyallahu anha blev anklagad för otukt, som det nämns i surat Nur, och det är Qissat al-Ifk, den här mycket stora händelsen där vissa hycklare anklagade Aisha för att hon hade varit otrogen med en annan man, Så spred sig det här ryktet. Och vissa muslimer, inte hycklare, vissa muslimer tog åt sig det här ryktet och spred det också. Vilket Allah fördömer dem för. Och det är inte tillåtet i islam att sprida rykten. Så Aishas släkting, alltså Aisha var Abu Bakrs dotter. Och hennes egen släkting Mista var en av dem som spred det här ryktet. Så Abu Bakr radiyallahu anhu sa, wallahi, jag ska aldrig mera ge Mista någonting. Alltså Mista var fattig och försörjde sig på Abu Bakrs en gåvor. Så Abu Bakr sa, wallahi, jag ska aldrig mer ge honom någonting. Efter det att Allah sänt ner de här verserna som rent får Aisha radiyallahu anhu. Och då så sände Allah ner de här verserna att låt inte dem av er som har fått al-fadl wa sa'a, som har fått mycket yani pengar och nåd, svära att de inte ska ge någon hjälp till sina släktingar al-masakin och de som utvandrat för Allahs skull, wal-ya'fu wal-yasfahu, istället låt dem förlåta och överse. Alla tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum wallahu ghafur rahim. Vill ni inte att Allah ska förlåta er och överse er? Allah är den mest förlåtande, den mest barmhärtige. Yani, Allah säger här att de som fått mycket pengar, som är rika, de ska inte yani säga nej till att hjälpa sina släktingar. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala här, låt dem också förlåta och överse. Vill ni inte att Allah ska förlåta och överse er? Och när den här versen kom ner till Abu Bakr radiyallahu anhu så sa han, jo, wallahi, jag vill att Allah ska förlåta mig. Och sen så började han igen att ge pengar till Mista. Eller direkt när versen kom, han tvivlade inte en sekund. Att Allah tilltalar honom och säger, vill ni inte att Allah ska förlåta er? Jo, jag vill att Allah ska förlåta mig. Så han förlät honom och gav honom pengar som han hade. Och det här är en egenskap som sahaba hade, att de var en, det som kallas för waqaf inda hududillah, inda ayatillah. De stannade upp vid Allahs verser. De gick inte längre än så. Vi kommer nämna också om Omar och liknande. De kom till Omar och påminde honom direkt. Stannade han och tog åt sig. Om någon säger en koranvers, praktisera den. När profeten Ali satt kom och sa någon sunna, direkt de tog åt sig. Alla underkastade sig. Fast ingen som ifrågasatte och sa nej och senare och sköt upp, utan direkt så implementerade de Allah Ta'alas verser. Och den här händelsen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att om man har svurit en ed, om man har sagt wallahi, jag ska aldrig göra det här igen, då kan man bryta den eden om det är någonting bättre. Och det här har profeten Muhammed nämnt alaihissalatu wassalam. Han sa att den av er som svär en ed och sen finner någonting bättre ska bryta sin ed och göra det som är bättre. Här Abu Bakr sa wallahi, jag ska inte ge honom pengar. Och sen kommer någonting bättre. Vad är bättre? Att förlåta honom och fortsätta ge honom pengar. Så han bröt sin ed och fortsatte att ge honom pengar. Men om man bryter sin ed, då måste man sona. Sona genom att mata 10 fattiga eller klä 10 fattiga, eller om man inte har möjligheten, man är fattig, då ska man fasta 3 dagar. Det här är kafaratul yamin. Om man bryter sitt löfte, alltså sin ed. Och vad är en ed för någonting? Det är om du svär på någonting som är halal och någonting som är möjligt i framtiden. Du svär och säger wallahi, jag ska aldrig mer röka till exempel. En person som röker säger wallahi, jag ska aldrig mer röka. Taib. Om personen ändå röker, då måste han sona. Mata 10 fattiga eller klä 10 fattiga. Och har han inte råd måste han fasta 3 dagar. Taib. Eller en person säger wallahi, jag ska göra någonting. En person säger wallahi, jag ska åka. Eller wallahi, jag ska fasta nu på måndag. Om han inte fastar på måndag, då måste han sona för den här eden. Men har man gjort en ed som kanske inte är den bästa och någonting annat är bättre, då är det rekommenderat att bryta eden och göra det som är bättre. Förstår ni? Ja, subhanallah. En annan sak som också visar hur mycket wara, hur mycket gudsfruktan Abu Bakr hade. Det var att Abu Bakr hade en tjänstepojke, eller en slavpojke, som brukade jobba åt honom. Tajib. Och när slaven jobbar så ger han lite av pengarna till, eller mycket av pengarna till sin ägare och sådär. Så den här pojken brukade hämta mat till Abu Bakr. Okej? Okay? Och det sägs att Abu Bakr brukade fråga var maten kom ifrån. Men en dag så kom den här pojken med mat och serverade till Abu Bakr. Och Abu Bakr började äta. Och sen så säger den här pojken, vill du inte veta var maten kommer ifrån? Och då så sa pojken att jag brukade, innan jag blev muslim i Jahiliya, brukade jag bedra folk och låtsas att jag var en spåman. Jag kunde ingenting om att spå, men jag bedrog folk och låtsades spå för dem. Att jag kunde se in i framtiden. Och idag träffade jag en man som betalade mig för det jag hade gjort alltså. Alltså han tog på krita, på skuld. Jag spådde åt honom, men nu, alltså jag är muslim, nu fick jag betalt. Och jag köpte den här maten till dig. Och vad gjorde Abu Bakr? Direkt, han stoppade in fingrarna i halsen och spydde upp allting. Subhanallah. Och de säger det här, Abu Bakr är den första mannen som gjorde någonting sånt. Men han vill inte äta haram på något sätt. Aldrig stoppa haram i sin kropp. För han visste att profeten Muhammad alaihissalam, han sa att en kropp som är uppvuxen på haram kommer att gå till elden. Och att det finns många negativa aspekter och frukter av att äta haram mat. Och det är någonting som vi också borde tänka på. Att man måste vara försiktig i vad man stoppar i munnen. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att det kommer komma en tid där personer inte bryr sig om vad de får, om det är halal eller haram. Ett av domedagens tecken är att det kommer en tid där folk inte längre bryr sig om halal och haram. Kan vi se det här idag? Det finns många muslimer idag. De bryr sig inte vilket arbete de har. De bryr sig inte var pengarna kommer ifrån. Om någon kommer att se det här med mobiltelefon. Du får köpa en iPhone, en ny paket, 1000 spänn. Han bryr sig inte om att tänka om den är stulen. Han bara köper. Eller hur? Tyvärr, en muslim ska vara mycket försiktig. Vad man äter, vad man köper, vad man säljer ska vara halal. Allting ska vara halal. Vad man arbetar så att man tjänar halal pengar, man köper halal mat. För att äta haram mat har väldigt dåliga effekter på kroppen, familjen, samhället. Bland annat en persons dua kanske inte blir besvarad. En person får ett hårt hjärta och så vidare. Och värst av allt kanske att personen inte får gå in i paradiset direkt. Utan han kommer få gå till elden där hans kropp måste renas från allt haram. Allah musta'an. För Jenna, paradiset är Dar Tayyibin, de goda och de renas hem. Eller hur? Dar Tib. Och en smutsig kropp som är uppvuxen på haram kan inte gå in i paradiset. Utan måste först renas i helvetet. De nämner också, det finns massa berättelser här, men till exempel hur Abu Bakr radiyallahu anhu föredrog profeten Muhammad alaihissalam framför rikedomar och världsliga saker. En gång så stod profeten Muhammad alaihissalam och gjorde khutba i Jum'a. Och samtidigt som han gjorde khutba så kom en karavan med rikedomar man hade hämtat. Rikedomar, alltså zakat eller krigsbyten eller jizya tror det var. Kom exakt samtidigt som det var khutba. Så kom de från Bahrain tror jag. Och då så sprang alla sahaba ut. Mitt under khutban. För att Jenny möta de här människorna och kanske ta del av det här goda som har kommit. Alla sprang ut förutom 12 stycken. De satt kvar. Och bland de 12 var Abu Bakr och Umar radiyallahu anhu. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen. Wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Men om människorna ser en vinst, en tijara, en handel eller nöje, så bryter de upp från bönen och lämnar dig Muhammed ståendes i predikastolen eller ståendes. Säg till folket, det som finns hos Allah är bättre än allt nöje och all vinst. Allah är den bästa försörjaren. Yani, vad hände? De såg då det här och de sprang ut. Lahu wa tijara. Men Allah säger, de lämnade dig. Du stod där nästan själv. Säg till folket att det som finns hos Allah är bättre än det här, handel, pengar, nöje. Allah är den bästa i att försörja. Så Abu Bakr har satt kvar, han brydde sig inte om dessa pengar. Mashallah. Det påminner mig också om en annan fin berättelse om Imam Malik. Jag minns inte vem det var en av Salaf. Han hade rest jättelångt till Medina för att studera hadith. Och han satt med Imam Malik i moskén på föreläsningen. Och så hördes det massa ljud utanför moskén. Och alla sprang ut. Och de säger, en elefant. Och alla sprang ut. För folket i Medina hade aldrig sett en elefant. Det finns inga elefanter i Medina. Någon resande person hade tagit med sig en elefant till Medina. Så alla sprang ut. Och bara den här mannen satt kvar framför Imam Malik. Och då så sa Imam Malik, varför skulle du inte gå ut för? Och då så sa han, jag kom inte hit för att se elefanter. Jag kom hit för att träffa dig. För att få kunskap. Varsågod. Profeten Muhammad a.s. vittnar också om att Muhammad, att Abu Bakr var en ödmjuk människa. Att han inte var högmodig. Som det berättas i hadith Abdullah bin Umar. Att profeten a.s. han sa, men jarra thawbahu khayala lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyama. Att den som släpar sina kläder med högmod i marken kommer Allah inte att kolla på domedagen. Och då så sa Abu Bakr radiyallahu anhu, den ena sidan av mitt klädesplagg faller ner. Fast jag försöker ta upp det. Och då så sa profeten a.s. du är inte från de som gör det av högmod. Och den här hadith finns i Bukhari. Så här negerade profeten Muhammad a.s. att Abu Bakr skulle ha något högmod. Han hade inget högmod i sitt hjärta. Och det här är det som i den här hadithen kallas för isbal. Det är haram för männen att ha kläderna hängandes under anklarna. Profeten Muhammad a.s. han sa att det som är under anklarna är i elden. Och han sa här att Allah kommer inte kolla på personen som av högmod släpar kläderna i marken. Och han nämner att det finns två sorters synder. Att ha kläderna under anklarna, alltså byxorna eller thoben, är haram. Att ha kläderna under anklarna och släpa dem av högmod är ännu mer haram. Är en jättestor synd. Förstår ni? Så båda är haram. Och då använder vissa den här hadithen som bevis på att det är tillåtet. Och de säger, men vi gör det inte heller av högmod. Och då säger ulema här att Abu Bakr för det första hade inte kläderna under anklarna. Eller hur? Det som framgår av hadithen. Han sa att de är över, men de faller ibland ner. Och vi nämnde förra lektionen att Abu Bakr var smal, eller hur? Så ibland föll kläderna ner. Och han försökte ta upp dem. Och då säger profeten Sassan, du gör det inte av högmod. Du är inte från de här människorna. Och det är självklart acceptabelt. Att om en människa skulle vara i en liknande situation och han försöker ta upp kläderna, men de ramlar ner. Då är klart han inte får någon synd på sig. Men personen som med flit går och köper byxor som ska släpa i marken, den här personen är inte ursäktad. Det är inte tillåtet. Utan det är också kvinnor är de som ska ha kläderna, gärna släpandes i marken. Inte män. Det här är någonting som islam har kommit med. Att kvinnorna ska ha kläderna så att de täcker marken. Det här nämndes från sahabiyat. Att deras jilbab brukade vara så lång att den släpade i marken. Så att man inte såg deras fötter. För fötterna är en del av auran. Kvinnan får inte visa fötterna. Kvinnan måste täcka sina fötter. Så männen ska inte visa. Eller männen ska inte ha kläderna under anklarna. Och kvinnorna ska ha kläderna under anklarna när de går ut. Ja. Så det här var inshallah det vi hade att säga idag, och vi fortsätter inshallah framöver. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.